Då vill jag läsa den bibeltext som ligger till grund för predikan idag ifrån första Korinthierbrevets 12:e kapitel. I fråga om de andliga gåvorna. Bröder, så vill jag att också ni ska ha kunskap. Ni vet att när ni var hedningar så drogs ni viljelöst med bort till de stumma avgudarna. Därför vill jag att ni ska förstå att ingen som är fylld av Guds ande säger förbannelse över Jesus, och att ingen kan säga Jesus är Herre om man inte är fylld av den helige anden. Nådegåvorna är olika, men anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamma. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet. Den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden, en annan genom samma ande gåvan att bota, en annan får kraft att göra under, en får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill.
Vi är, precis som Urban sa, mitt i en serie om andens utrustning och andens liv. Jag finner det ganska intressant att när Paulus ska tala om den arsenal av utrustning som vi kallar för nådegåvor, så placerar han den undervisningen mitt i ett spänningsfält och inleder med att tala om dragningskraft. Människan står tydligen i ett spänningsfält. Vi dras i den andliga världen åt två håll. Paulus betonar att när ni var hedningar så drogs ni viljelöst bort till de stumma avgudarna. Något som man tror handlade om andlig extas, utan kunskap, utan riktning. En andlighet som kunde leda och kan leda en människa var som helst. Därför att den sätter vilja, förstånd, förmåga att bedöma ur spel. När anden behärskar en människa är det inte vad som sker. I den relationen finns en oerhört stark dragningskraft. Men det finns ingenting som är viljelöst. Anden blåser vart den vill, står det. Den rör sig i sina egna banor. Den kan aldrig fångas, aldrig behärskas. Den spränger gränserna för det möjliga. Den rör sig ledigt och ogenerat mellan djupt mänskligt och övernaturligt. Men det är ordning och reda i Guds andes värld. Paulus får med väldigt mycket av det här i det stycke som Urban läste. Ganska kort stycke, men som mättat. Hur anden fördelar sina gåvor som den själv vill. Det finns alltså en gudomlig vilja, en tanke med vilken utrustning vi får. Gåvan framträder, står det. Vilket stämmer väl överens med det Cornelia Forsberg inledde den här serien med att betona. Nämligen att vi har anden. Och när vi har anden så har vi därigenom tillgång till alla gåvor. Det är inte vi som framträder. Det är anden som framträder i oss. Vi är det material på vilket anden projicerar sin bild. Hos var och en, skriver han. Det här är alltså inte finesser för de prickfria. Det här gäller oss alla. Anden fördelar gåvorna. med stor variation beroende på vilka vi är. Vårt grundmaterial. Och i det finns ju någonting närmast konstnärligt faktiskt. När anden skapar den här stora bilden genom att fördela. Och så att allting blir till nytta. Till församlingens uppbyggelse. Men också skiner det igenom hela tiden att det högsta syftet är alltid till Guds ära, till Guds större ära. De tre gåvor vi ska fokusera på idag hör ihop. Alla gåvor gör det på ett sätt, men det är särskilt tydligt här. Trons gåva, gåvan att bota eller helbrägdagörelsens gåvor som det stod i den tidigare bibelöversättningen. Och så kraftgärningarnas gåva eller gåvan att utföra under. Samarbetet mellan de här tre verkar fungera så här. Att trons gåva är det som utlöser gåvan att bota och gåvan att utföra under. Man skulle kunna säga att Guds ande ger tro för allt det andra som anden också ger. Guds ande ger tro för allt det andra som anden också ger. Trons gåva är något annat än den allmänna tron. Den som tecknas till exempel i Romarbrevet. Med utgångspunkt i orden den rättfärdige ska leva av tro. Det är tron som livsluft. Som element i vilket den kristne lever. Det är den tro som också kallas för den frälsande tron. Man skulle kunna likna det här vid handen, den mänskliga handen. Där den allmänna tron är den öppna handen som tar emot tron som en gåva att leva av hela tiden. Men där trons gåva, samma hand, men mer är att likna vid att handen i en given situation aktiveras, griper ett tag och handlar. Och därför finns det i språkbruket när Paulus skriver ordet energi. Det är Gud som verkar, står det. Energon, energi, alltså kraft som är i rörelse. Det är när den öppna handen i ett givet ögonblick blir en handlande hand, den aktiva handen. I varje trosbeslut så röjer sig förstås ett Guds verk, så är det. Men det finns också extraordinära tillfällen. Och vi ska strax se att trons gåva ges i brytpunkten som uppstår där medkänslan med människor och lidelsen för Guds ära möts. Precis i den skärningspunkten verkar trons gåva uppträda. Det här är extraordinära tillfällen. Det här handlar om när berg behöver flyttas, när hav behöver delas, när man måste släppa taget och våga gå på vattnet. Och det är just i sådana lägen som trons gåva opererar. Man skulle kunna säga att trons gåva är en koncentrerad erfarenhet av tillförsikt om att Gud både vill och kan handla i en given situation. När allt annat säger, det går inte, det är omöjligt, då kommer trons gåva in med en övernaturlig förvissning om att Gud har en annan agenda, Gud har en annan plan. Jag ska använda en händelse i apostelgärningarna som exempel för det, för att strax återvända till första Korintierbrevet. Jag läser från apostelgärningarna 3. Petrus och Johannes gick upp till templet vid tiden för eftermiddagsbönen. Då bars det dit en man som hade varit lam från födseln och som han varje dag brukade sätta vid den ingång som kallades Sköna porten, så att han kunde tigga av dem som besökte templet. När han nu fick se Petrus och Johannes på väg in bad han om en allmosa. De fäste blicken på honom och Petrus sa: se på honom, se på oss. Mannen såg spänt på dem och väntade sig att få något av dem. Men Petrus sa: silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Nazaren Jesu Kristi namn, stå upp och gå. Så grep han honom i högra handen och reste honom och han började gå. Men ens fick mannens fötter fick han stadga i fötter och vrister. Med ett språng var han på benen och började gå. Han följde med dem in i templet och han gick omkring och han hoppade och prisade Gud. Lägg märke till att det som sker här sker mitt i någonting som är ganska monotont. Man skulle kunna säga ganska odramatiskt. Petrus och Johannes var på väg till den bön som hölls på eftermiddagen. Så som de förmodligen gjorde varje dag. Eller åtminstone så ofta de kunde. Där sitter en man som brukade sitta där och tigga. Och säkert hade Petrus och Johannes passerat honom många gånger tidigare. Sett honom, säkert också känt med honom. Men gått vidare. Men den här gången är det annorlunda. Hans bön om en allmosa övergår i en händelseutveckling som ingen kunde förutse. Den övergår i ett vibrerande heligt nu. In i tiden som bara rinner, den som vi kallar kronos, bryter plötsligt ett kairos, ett Guds tid. Signalen från anden att ge mer än kopparslantar till den här mannen. Utan faktiskt förmedla ett under. Petrus som ju bar och bars av tron ända sedan sitt möte med Jesus. Det är ingenting nytt. Räcks nu trons gåva för just den här situationen. I Nazaren, Jesu Kristi namn, stå upp och gå. Sen grep han honom i handen och reste honom upp. Det här är trons gåva. Tron på att Gud kan och vill var ju självklart ingenting som föll över honom i backen upp mot templet. Den hade han. Men nu är det tid för trons handling, för den här aktiva handen. Igen. Trons gåva är en koncentrerad erfarenhet av tillförsikt om vad Gud vill och kan i en given situation. Det tycks finnas en undervegetation här, en kombination av viljan att vara brukad, lyhördhet för andens tilltal, nyttan och äran i det som sker. Och som jag sa så tycks sitta på alldeles särskilt ihop den där tron, den där förlösande tron just med gåvan att bota och gåvan att göra under. Jag ska försöka säga någonting om de båda. De går säkert att skilja åt. Jag tror inte att jag är mannen till det riktigt. Men det mesta i de här två gåvorna överlappar. Men när kraftgärningarnas gåva eller gåvan att göra under i verksamhet så syftar det mestadels på Guds plötsliga direkta ingripanden på ett mirakulöst sätt. Ett förvandlande nedslag av Guds nyskapande kraft. Eller som prästen Bengt Player brukar uttrycka det, när, det är de där tillfällena när vanligt förnuft står häpet, slutcitat. I gåvan att utföra under finns botandet, det psykiska och fysiska botandet som en alldeles självklar del. Det här är ju ett område som av någon anledning i kyrkans historia inte alltid har varit särskilt hälsosamt, vilket är paradoxalt. Om det finns något område där goda intentioner och stor frimodighet har skapat sår, så är det motsägelsefullt när det rör bedjandet för sjuka. En god vän till mig som heter Roland Ernebro, han är pastor i Ekumeniakyrkan och han har själv en CP-skada sedan födseln. Han skrev för några år sedan en fantastisk avhandling om just detta med rubriken Hur talar man helande om helande? Det finns en fråga till. Och det är frågan, hur ber man om helande på ett helande sätt? Vi har vid två tillfällen, en hel dag och en kväll, varit samlad med gruppen av förebedjare i den här församlingen, som ju är en ganska stor grupp. Och så har vi precis på det här området försökt läsa Bibeln tillsammans, samtala, be för varann i just detta specifika område. För vi tror, vi gör det gemensamt, vi tror fortfarande att Gud både vill och kan gripa in just här. Men att den här tjänsten om någon måste genomandas av lyhördhet och ömhet. Därför att det inte alltid sker under, åtminstone inte ur vår synvinkel. Jag tillhör de som har fått kämpa av och till på det här området. Många av er delar den kampen, jag vet det. Under de år vi som familj slet mest med våra söner, när de bara blev sämre i sin sjukdom och vi bad om lindring, men de ingen lindring fick, så gav jag mig faktiskt rätten att slippa bli uppmuntrad av sådana här mirakelberättelser. Jag gav mig faktiskt själv också tillåtelsen att slippa tro på dem. Orsaken till det var kort sagt att de bara förstärkte min och vår känsla av ensamhet. Om det var rätt eller fel att göra så får andra avgöra. Men i vårt fall tror jag att jag vågar säga att det sättet att hantera, att inte bara försöka hålla masken uppe, tror jag faktiskt har räddat vår tro. För vi tror på under, vi tror att Gud vill detta. Tro är ju inte att säga att man inte har feber, fast man egentligen har det. Tro är något verkligt, något påtagligt, något kraftfullt. Inte en mental övning, obs. Så hur ska vi då växa i detta? Om vi vill se en miljö där också den här gåvan och de här gåvorna är rörelse och verksamhet på ett sätt som är läkande, helande, upprättande. Hur ska vi växa här? Jag har 7 rappa förslag. Här kommer de. 1. Att vi måste hjälpa varandra att inte låta vår tids allmänna skepsis och kultur av misstro ta ifrån oss det som Bibeln så tydligt talar om. 2. Jag tror också att det är viktigt att vi inte glömmer att mellan uppräkningen av nådegåvorna i 1 Korinthierbrevet 12 och utläggningen i det 14 kapitlet om hur de är tänkta att brukas, så finns det 13 kapitlet som är kärlekens lov. Ingen slump säkert. Syftet kan vara gott, men sättet att handla här kan ändå skada mer än det läker. Och därför måste vi låta oss marineras i kärlek här. 3. Helbrägdagörelsens gåvor står i plural i den här texten, som ju är en nyckeltext. Inte en form är den enda eller rätta. Låt oss aldrig glömma att Gud ibland griper in genom en läkares hand. Andra gånger griper Gud in med knäppta händer. Väldigt ofta samverkar de båda. Väldigt ofta. Jesus själv verkade inte ha någon särskild metod för detta. En gång sträcker han ut handen och rör vid den sjuke. En annan gång spottar han i marken och gör en lerklump som han låter vidröra den blindes ögon. Han kallar på en kvinna som inte ens bett om ett under och botar honom. Ibland tar han människor åt sidan för enskild behandling för att nästa gång bota 10 spetälska på en gång. I ett fall tycks kroppskontakten viktig. Han rörde vid honom. Nästa gång skickar Jesus undret med bud. Han verkar inte ha någon särskild agenda. Helbrägdagörelsens gåvor är plural. 4. Om gåvan att bota ska kunna fungera på lång sikt, så krävs en trygg miljö där det är tillåtet att brottas med frågor. Där det talas uppriktigt om både möjligheter och besvikelser. Dramatiska mirakelhistorier har en tendens att förstärka känslan av utanförskap för de som inte har varit inblandade. Det går inte att komma ifrån det. Ibland orkar man inte ta in andras lycka, vilket inte är detsamma som att man skulle missunna dem den lyckan. Men man orkar inte. Och det har slagit mig att de underberättelser man oftast hör är berättade av de som bad, inte av de som blev bädda för. Här finns en frestelse som inte ska underskattas. Att ljuset hamnar på oss som ber. Och många har fallit offer för den frestelsen. Jag längtar efter att få höra de botade tala. De vidrörda. Jag vet att ni finns. 5. Jag tror också att det är viktigt att inte prata på ett sätt som skapar skuld hos den som trots mycket bön inte har blivit frisk ännu. Mottagarens egen insats i Nya testamentet är hart när omöjlig att definiera. När Jesus flyttar uppmärksamheten från sig själv till människans tro, vilket han gör, så ser vi att den tron har många ansikten. Ibland är den byggd på ren och skär envishet. Andra gånger så framspringer människors handlande ur ett akut läge som det måste betraktas som nästan panikartat. Och så sker det. Vid något tillfälle tycks den sjukes tro vara avgörande. Nästa gång så är den sjuke död och undret händer ändå. 6. Jag tror också att det är viktigt att inte låta vår tanke och vår erfarenhet begränsa Gud här. Ibland får jag frågan, den är lite underförstådd. Tror du på under fortfarande? Menande att jag inte borde göra det här med min erfarenhet. Det är ju erfarenhet som jag vet att jag delar med oändligt många i det här rummet, och än mer om vi lyfter blicken och tittar ut över vår värld. En erfarenhet som vi många, många delar. Det vore ganska konstigt om man bara trodde på det man själv har fått vara med om, eller hur? Då har man gjort sig själv lite för viktig. 7. Vårt användande av de här gåvorna måste få präglas av samma sak som beskrivs som gåvornas syfte i det vi har läst idag. Till nytta. Där regleras ganska mycket. Till nytta. I det 14:e kapitlet står det, vad det gäller andekrafter, så försök få dem i överflöd till församlingens uppbyggelse. Och lite senare står det, allting ska syfta till att bygga upp. Så kan man avgöra. Är detta själva användandet av gåvan någonting som bygger upp eller någonting som bara raserar? Här gömmer sig också en bonusinformation, och det är att det finns en styrka i att låta det här ske i en församlingsgemenskap. Att göra det tillsammans i en miljö, ett sammanhang av korrigering men också av uppmuntran, en trons atmosfär laddad av böner, laddad av medmänsklighet. Där någonstans är den här gåvan tänkt att fungera, inte som en privat solåkning. Till sist, när vi hade vår heldag på Järnormen om hur vi ber i mötet med sjuka och kämpande människor, så hade vi faktiskt hela dagen den här skylten bakom oss. Ni känner igen den, slirig väg. Den här skylten betyder inte att den här vägen inte är farbar. Absolut inte. Den betyder inte att man ska ta en annan väg. Den här skylten betyder att den här vägen ska användas den är farbar. Men man ska iaktta särskild försiktighet när man åker på den. Amen.